Välkommen till Förändra, en podcastserie från Djurens Rätt som handlar om aktivism. Jag heter Sandra och jag sitter här med
Silke
och Klara.
Och Silke och Klara har gjort en tillhörande filmserie och har också genomfört alla intervjuer i den här podcasten. I det här första avsnittet kommer vi att fokusera på aktivism. Idag kommer vi prata med bland annat Camilla Björkbom som är förbundsordförande för Djurens Rätt. Och vi ska också prata med Lisa Gålmark för att prata om djurrättsrörelsens historia. Vi kommer också i den här podcastserien att följa med vårt mobila team som är aktivister runt om i landet som gör egna reportage. I dagens avsnitt så kommer vi följa med Melicia Högren i Luleå. Hur är ni aktiva, Silke och Klara? Om vi börjar med Klara.
Jag började som volontär på Djurens Rättskontor i höstas. Och med det så blev jag medlem och så var jag med som volontär på Vegovision. Så jag lärde känna alla där på kontoret och så. Och sen så fick jag möjlighet genom dem att vara med på det här projektet. Då.
Ja, roligt.
Mm. Och jag började för ett år sedan och praoade på Djurens Rätts huvudkontor i Stockholm. Och blev medlem och sen var jag med på sommarturnén som volontär. Och också Vegovision och sådär. Och så blev jag med i det här projektet.
Mm, gud vad roligt. Det låter jättekul.
Hur blev du aktiv, Sandra?
Jag blev aktiv för att jag var en ganska så ensam vegan. Och jag kände att jag behövde ett sammanhang och engagera mig. Jag behövde träffa andra veganer. Och sen också att jag hade den här känslan av att jag ville göra så mycket mer än bara min den här vardagsaktivismen att jag åt veganskt. Mm. Så gick jag på ett möte i min lokala organisation. Och sen så var jag fast helt enkelt. Ja. Så då blev jag aktiv.
Välkommen Camilla. Tack. Idag ska vi prata om aktivism. Mm. Men du får gärna berätta lite om dig själv först innan vi börjar.
Mm. Jag heter Camilla Björkbom och jag är förbundsordförande för Djurens Rätt. Det har jag varit sedan 2010. Men jag har också en väldigt lång bakgrund inom organisationen. Jag började bli aktiv när jag gick i gymnasiet. Så det är omkring 20 år.
Mm. Okej. Okay. Vad är en aktivist inom Djurens Rätt?
Jag skulle säga att en aktivist i Djurens Rätt är någon som vill göra skillnad.
Mm, precis. Har du något tips för effektiv aktivism?
Ja, jag skulle säga att effektiv aktivism är jätteviktigt också att vi tänker på det. Det jag skulle vilja så här, allra mest tipsa om det är ju att vi behöver fundera på så här, hur vi bäst når fram till människor när vi pratar eller skriver om djuret. För att vi kanske också känner väldigt starkt för de här frågorna. Och vi kommer att ha kontakt med människor som kanske inte känner till någonting. Eller, ja. Så att vi behöver hitta tilltal till människor så att de faktiskt kan ta till sig. Och det är någonting som vi jobbar med under sommarturnén väldigt mycket. Så här, men hur pratar vi med människor? Hur väcker vi människors intresse för de här frågorna? Och också för att människor som vi pratar med inte ska få de här försvarsmekanismerna som man ibland kan märka just när vi pratar om djur, att de känner att de inte är bra för att de äter kött till exempel eller ja, vad det nu kan vara. Och då behöver vi hitta sätt att få med oss de människorna. Och ett annat tips det är just att försöka vara med i sammanhang där vi träffar andra som engagerar sig för djuren eller ja, som är aktiva i Djurens Rätt. Och jag tror att till exempel att vara med på sommarturnén som volontär eller att åka på riksstämma eller vara med på utbildningar, det är ju sådana jättefina tillfällen, alltså dels att få nya vänner men också att lära sig mer av andra. Och det är också ett exempel på en effektiv aktivism, att vi kan få tips på hur andra gör och har gjort.
Men du var ju aktivist som sagt från början och nu är du ordförande. Hur har den resan varit?
Ja men det stämmer. Jag började som aktiv, dela ut flygblad och gå i demonstrationståg som det var väldigt mycket på den tiden. Och det var just djurförsöksfrågan faktiskt som jag började engagera mig i när jag gick i gymnasiet. Sen så fick jag ett jobb och jag jobbade liksom måndag till fredag och så stod jag och hade infobord på stan på lördagarna, så för Djurens Rätt. Sen efter det så fick jag faktiskt en anställning på Djurens Rätt just för att jobba med stöd till lokalt aktiva. Och det var jag på den vägen. Efter det så blev jag ordförande. Så det som har varit egentligen den röda tråden inom allting, det har ju varit just det här med gräsrotsaktivismen, att jag tycker att det är viktigt med att folk som vill göra skillnad för djuren ska kunna engagera sig, och att djurens rätt då ska vara ett verktyg för att de ska kunna engagera sig och göra skillnad.
Trodde du när du var aktivist att du skulle komma så långt som ordförande?
Nej, det var nog ingenting som jag så hade tänkt på. Jag var i och för sig, jag var med liksom i så här lokal organisation och så. Men jag hade, alltså för mig var det viktigt alltid att jobba för djuren, och egentligen oavsett. Så att jag hade nog inte ens någon tanke på att det skulle vara någonting som jag ville faktiskt.
Nej. Men är du fortfarande aktivist?
Ja, men jag ser mig som aktivist i hjärtat. Liksom. Så det är ändå där jag känner att jag har min bas. Sen så kanske det är så att ordet aktivist har fått en negativ klang. Men som jag ser det så handlar det ju liksom aktivism egentligen om att vilja göra skillnad. Och det finns många olika sätt att göra det på.
Men varför tycker ni att det är viktigt att engagera sig för just djurrättsfrågan?
Jag tycker väl, alltså det är så viktigt för att det pågår ju hela tiden allt förtryck mot djur, om man kan säga det så. Och djur har inte kan inte föra sin egna talan, de har ingen egen röst. Och därför behöver ju de några som kan vara deras röst. För de har ingen chans att göra motstånd eller liknande. Så därför har väl jag känt att det är väldigt viktigt att kunna vara en röst för någon som inte har en egen. Liksom.
Mm. För mig är det samma anledning till varför jag blev aktiv faktiskt. Jag har alltid i hela mitt liv känt empati för djuren. Och sen så när jag fick lära mig mer om allt som sker inom industrierna, så var jag bara tvungen att kämpa för deras talan.
Ja, och jag visste inte riktigt i början vad jag skulle liksom göra, hur jag skulle uttrycka mig. Och det var så skönt, det var ju efter ett år att jag hade varit vegan som jag blev engagerad i djurens rätt. Men det kändes verkligen som man hade kommit rätt. Man blev så väl mottagen och man kände gemenskap, och man kände att man kan göra liksom så mycket tillsammans.
Mm, precis. Du då, Sandra?
Ja, jag känner lite likadant, att det är just det här att djur inte kan föra sin egen talan, och därför så är det viktigt att vi gör det, vi som faktiskt kan sprida budskapet till andra. Och också att det är ju ändå ett ganska tillgängligt mål att få folk att äta veganskt, för det är ju ett ganska lätt sätt att engagera sig för djurens skull och faktiskt göra skillnad. Men just ordet aktivist är ju ett ganska laddat ord. Vad har ni för förhållande till just aktivist som ord, eller aktivism?
Jag hade ganska negativ klang på aktivism innan jag faktiskt, eller jag var ju en innan också, men innan jag visste att jag var en. All media tar ju bara upp allt det här negativa som händer med bilar som bränns ner och sådana saker. Så det är ju därför man matas ju med det som media skriver, och därför trodde jag att aktivism var folk som gjorde skadegörelse. Men sen när jag började engagera mig så har jag lärt mig att i princip allt jag gör i min vardag är aktivism på något sätt.
Allt man gör är ju faktiskt ett aktivt val, och det blir liksom en sorts aktivism, bara att man köper sin veganmat eller väljer vegansk mat, kost i skolan, eller kanske att man väljer bort
testa smink.
Ja, men precis. Ja.
Jo, men det finns ju så mycket mer än just den här bilden av vad en djurrättsaktivist kanske har varit förr. Men nu så är ju allting från att skriva insändare till att välja vad man har på sitt bord. Det är ju också en form av aktivism, och att prata med folk på stan i så här direkta möten och sånt.
Precis, och man kan göra så mycket olika saker, och man kan verkligen anpassa sitt aktiva arbete hur man känner att man vill göra och liksom tycker det är roligast själv. Bara att dela något på sociala medier, alltså bara att dela ett inlägg på Facebook är ju en sorts aktivism, för det kommer ju upp i en annans flöde.
Men tycker ni att personer i allmänhet har så här en rättvis bild av aktivism? Liksom vad tycker så här, kanske föräldrar och kompisar? Och vad tror ni att de tänker att en aktivist är?
Jag var ju föreläst på en skola förra veckan. Och då frågade vi så här, ja, men vad är aktivism? Så fick de diskutera.
Mm.
Och jag trodde att de skulle säga så här, men det är skadegörelse som jag sa. Men de sa faktiskt, eller de sa så här, jag gissar nu, men jag tror att det är man gör saker för att få fram sin vilja eller sin åsikt liksom. för att förändra. Och sen så kom de på jättemånga bra olika saker som, ja, men som sociala medier och skriva till kommunen och sådana saker. Så jag blev jättechockad där, för jag trodde också att de hade den här negativa klangen som jag hade innan jag började här med ljusrätt och så. Mm. Så det var väldigt roligt.
Ja, då känns det som kanske i den yngre generationen att liksom gå framåt. Ja. Och att fler förstår att alla kan vara aktiva och behöver inte, det är inte så radikalt liksom.
Nej, precis.
Men jag tänker också, för min mamma, hon är lite så här rolig. När jag typ så här skrivit inlägg på Facebook så kom hon till mig efteråt och bara: "Nu var du jättetrevlig när du skrev det på Facebook." Och jag bara: "Ja, tack mamma, jag brukar vara det. Jag brukar inte vara så där arg." Men ja.
Mm. Och vi ska gå vidare i det här programmet. Vi ska nämligen träffa Melicia Högren, som är en del av Förändra-projektets mobila team. För att få en bild av vad personer tycker om aktivism så har Melicia frågat personer i Luleå om deras syn på ordet aktivism och om de själva ser som aktivister.
Över till mobila teamet.
Jag befinner mig just nu i Norrland där jag ska intervjua luleborna om vad de tror och tycker om ämnet aktivism. Kan ni komma och stå här ungefär? Vad tror du en aktivist är för någonting?
Om man ser till djurens rätt, så vad man brukar koppla det med djuraktivister. Och det är väl oftast någon som agerar för att, ja, hjälpa djuren, fast kanske inte på ett lagligt sätt.
Jag tror att det är någon som brinner för någonting speciellt som man verkligen vill, ja, göra väldigt mycket för.
Ja, det man är engagerad i någonting, det är väl så jag tror man gör. Försöker påverka någonting som man tror på.
Okej, tror ni att ni är aktivister? Ni tror det? Mm. Är du själv en aktivist?
Ja, min tjej är ju vegetarianer, så att vi brukar ändå prata ganska mycket och försöka rådge folk och sånt.
Ja. Ja, men vad härligt. Tack så jättemycket för intervjun. Tack, hej då!
Men vad har ni för så här relation till djur sedan tidigare? Innan ni kanske blev aktiva för djurens rätt eller... Ja, eller vad ni har för relation till djur. Hur ser det ut?
Jag är uppvuxen med djur. Alltså från att jag var liten, då hade vi hund och en sköldpadda som vi har kvar en dag. Och sen har vi har alltid haft djur i familjen. Och det har varit helt naturligt för mig. Jag kan inte tänka mig liksom någonting utan det.
Mm. Jag är också uppväxt med massa djur. Vi bodde ju på landet, så vi hade... en stor häst och ett föl, och så hade vi hundar och tre kaniner och två chinchillor och katter och fiskar och allting. Så jag har också haft liksom hela mitt liv med djur, och jag kan inte heller se ett liv utan något djur.
Vi har precis adopterat en ny hund, och hon är 1 år gammal och verkligen så påhittig, och det är så kul att se, för hon kommer på nya saker hela tiden, och man blir verkligen så här. Man blir så fascinerad över att det ändå finns så många sidor som verkligen man kan speglas i också när djuren väljer att komma till en. Liksom.
Mm. Ja, jo, men precis. Att djur har också personligheter, ja, precis som vi människor har, och att alla är individer och olika på sina egna sätt. Precis som du säger, Silke, att alla så här minnen jag har av djur har varit väldigt positiva minnen och väldigt fina minnen. Och det gör ju att man känner att det är... Att det är viktigt att man vill förmedla den här känslan till andra människor. Att men djurs känslor spelar också roll och är också viktiga.
Jag tror också att man kan lära sig mycket från det. Jag tror kanske att folk som aldrig har haft ett djur liksom i närheten av sig har svårare att känna empati för dem. Ja. Sen är det också jättemånga som har det, som inte känner empati för djur. Men jag tror ändå att det kan förmedla mycket. Eller att man får många positiva bilder från att ha varit med djur.
Ja, men precis. Och sen vet jag ju själv att när man har sett djur som far illa, att man mår ju väldigt dåligt. Mm. Eller jag känner ju att jag får en väldigt obehaglig känsla i magen och i hjärtat. Att bry sig om djur är ju väldigt naturligt för oss.
Ja, gud ja. Men jag tänkte också på det där. Alltså många människor har ju katt, hund eller någon sån husdjur. Ja. Men man drar ju inte connection till att kor... också har nej, de känslorna, för de har man inte varit med på samma sätt.
Mm. Nej,
jag tror att det är en stor del.
Ja, att man har en längre distans till de djuren vi äter. Eller kanske inte vi då, men som normen ser som mat.
Ja, och jag vet också, när jag bodde i Spanien när jag var yngre, där säljer ju de kaninkött, liksom i livsmedelsbutiken. Och det är, det är inte lika vanligt där att man har en kanin som ett husdjur. Så det kanske också, jag tror ju inte att folk hade ju reagerat i Sverige om det var lika vanligt här.
Jo,
eftersom precis. Det är ett vanligt liksom, djur som man har i sällskap.
Ja, för jag kommer ihåg att jag hade en kompis som hade häst där själva byggnaden som var stallet. Det var också uppdelat som att det var ett stall och så var det som en lagård. Mm. Och hästarna hade ju så här jättestora välströade boxar. Medan korna som på andra sidan, de stod ju fastkedjade vid så här foderbord. Och hade inte alls lika mycket strö som hästarna. Och jag vet att jag tänkte då att men det här är lite konstigt för korna borde ha det lika fint som hästarna har. Så ja, så det är ju, man har ju inte den här relationen till djur som man äter, som man har som kompisar på det sättet. Jag tänker också lite på det här hur aktivismen kommer att se ut i framtiden. För jag har ju själv aldrig varit så här politiskt engagerad på något sätt. Eller för jag vet att jag har inte haft så här folk omkring mig som har varit så här att de har brunnit för någonting och faktiskt gjort någonting som inte då har varit ett intresse. Det känns som att unga idag är mer, de är mer peppade på att faktiskt göra förändring. Att de så här ser miljöproblem och de ser såna här politiska problem och att det både är lättare och på något sätt mer tillgängligt att faktiskt vara aktiv och göra någonting och göra sin röst hörd.
Och jag tror också att det är väldigt bra för det är många kändisar som talar om
att man har veganism förebilder.
Eller om just miljöförstöring eller vad den är. Och då blir det också mycket större när någon lite mer välkänd person pratar om det. Men jag kan ju också märka det, för jag går i nian, att väldigt många har kollat på Therese Lindgren. Och när jag blev vegan för 2 år sedan, då var det inte lika många som visste om det. Och sen har hon börjat prata mer om veganism. Och då har jag inte behövt förklara mig lika mycket. För folk har kollat kanske på henne eller på andra kändisar som har pratat om veganism. Och då har inte jag heller behövt stå upp lika mycket för mig själv för att de har hört det från andra håll. Och det har varit ganska skönt att det blir så normaliserat. Så att just folk i min egna åldersgrupp behöver man sällan förklara sig för. För de är ganska informerade om vad om just djurindustrin och vad veganism och sånt är.
Jag går ju i sista året på gymnasium och jag märker ju samma sak. Också det här med Therese Lindgren, att folk tar upp henne och så. Men jag kan känna också lite så här, bara av att jag tar den vegetariska maten eller den veganska maten som jag får i skolan så blir de intresserade av bara det och vill höra mer och så. Så det är ju jättekul. Det är ju mer vanligt idag, helt klart.
Ja, och jag går ju på universitetet och där så märker man ju väldigt mycket också, speciellt just där att folk är så himla engagerade i saker och ting. I Uppsala så har vi ju så nationer som folk är väldigt engagerade i och det finns olika så här kvinnoföreningar och det finns just det, jämställdhet är någonting som folk är väldigt engagerade i. Så man ser ju att det här med att man är, att unga är aktiva, att det, jag tycker att det syns mer och mer och att unga faktiskt vill vara engagerade och hitta olika forum att göra saker. Det tror jag är någonting som vi kommer ta med in i framtiden väldigt mycket. På tal om historia och framtiden så kommer vi ju att ha en intervju med Lisa Gålmark som kommer prata om just djurrättsrörelsens historia. Vilket jag tror blir väldigt, väldigt spännande.
Hej Lisa!
Hej!
Välkommen hit!
Tack,
vill du presentera dig själv lite?
Ja, kan jag göra. Lisa Gålmark heter jag. Jag är historiker. Och skribent och författare till böcker och artiklar som för det mesta tar med djurkategorin. Fast inte alltid, men ganska ofta gör jag det för jag tycker att det är mycket relevant och förbisett då.
Precis, och historien inom aktivism är det vi ska prata om idag. Men hur har det sett ut genom historien?
Med aktivism allmänt så kan man ju tänka att långt tillbaka i tiden. så kanske det fanns människor som upptäckte att det finns möjligheter att förändra sina egna villkor eller andras villkor. Att samhället kan förändras, att samhället inte är en naturlag som ligger fast och som var och en måste bara uthärda. Utan människor kanske började att fundera på att vi kan göra någonting. Vi kan faktiskt förändra om vi går samman. En och en är det jättebra. Det behövs alltid inom varje social rörelse. Så behövs det folk som liksom arbetar med kanske litterär aktivism, skriver och tänker själva och är kritiska och så. Men den stora förändringen som sker över tid är den här organiseringen. Och det är att människor går ihop och skapar föreningar. Och att man blir liksom det som vi kallar för idag då, social rörelse.
Hur har aktivister påverkat då, genom historien?
Ja, aktivister har ju funnits av många slag. Då, men en grupp är ju den som försöker engagera sig för sina egna villkor. För att helt enkelt få bättre möjligheter att överleva. Att helt enkelt få mat på bordet. Och det är en ganska stor grupp av människor som har haft det så. Men när man har fått det bättre så brukar man kunna få upp ögonen för att andra inte har det rättvist och inte har det lika bra som en själv. Inte alla bryr sig om sånt, men det har funnits människor hela tiden genom historien som har gjort det. Och då har de engagerat sig, och det kan vi kalla för en sorts aktivism då. Men det har funnits aktivism för den egna gruppen och för andra grupper. Och djurrätt och djurskydd är ju med här, där människor har engagerat sig för en annan grupp som till viss del man ingår i själv, eftersom alla människor också är en delmängd i mängden djur då.
Men aktivism har ju funnits jättelänge. Vad var startskottet för det?
Startskottet vet jag faktiskt inte, det kan vi nog inte veta, det hör till saken. Därför att vi i historiker numera vet vi att historien har varit en ganska begränsad berättelse. Att det har varit skriftlärda som har traderat den här berättelsen om vad som har hänt tillbaka i tiden. Och det har varit en väldigt liten grupp av personer som har varit utbildade, alltså fått utbildning och kunnat skriva. Så att tillbaka i tiden så vet vi inte riktigt vad som har hänt än. Alltså det återstår för oss historiker att rota i liksom. Och se vad hade kvinnor för sig för 2000 år sedan till exempel. När vi pratade om den första demokratin, alltså i Grekland då. Kvinnor hade inte rättigheter, de fick inte rösta, var inte med i den här. Och vi kallar för demokratins vagga när den började så. Så vi vet inte så mycket om vad kvinnor hade för sig för djurrättsarbete till exempel. Det hade de säkert, men vi måste börja rota, leta och forska kring detta då.
Precis. Så jag tänker också att så här, aktivism, människan har väl någon så här, lite så här naturlig instinkt att säga vad som är rätt och fel också. Så det kanske är så här, kanske inte finns något så här speciellt startskott, utan att det alltid har funnits på något sätt.
Ja, men det är absolut och helt rätt att det säkert funnits det finns i den mänskliga naturen, om vi kan säga så, att bli upprörd även när någonting blir rättskänsla. Medkänsla finns kanske nedlagt hos alla, va? Och man kan göda den eller man kan svälta den. Och om det går att göda den, då kan det ju finnas familjer och människor överallt i hela världen som verkligen har blivit jätteupprörda över orättvisor mot djur. Det tror jag har funnits så länge människan har funnits liksom. Men om vi pratar om aktivism så är det lite så, där när man börjar gå ihop sådär ändå, när man börjar bli flera.
Ja, precis. Mm. Men vilka frågor är det som har engagerat folk tidigare?
Ja, det har funnits alla sorts engagemang kan man säga. Vi har haft människor som engagerar sig mot djurförsök när djurförsöken kom. De har inte kanske alltid funnits, men de har lite grann experiment på djur och har en lång historia. Va? Men när det verkligen tar fart och blir liksom stora antal djur som används i djurförsök, det är ju sent 1800-tal. Och där har vi en rörelse som engagerar sig, som är ganska ny liksom, kring den frågan då. Men sen annars är det ju faktiskt att det har funnits människor som har skrivit och varit upprörda över slakt av djur, alltså dödande av djur. Och det går långt tillbaka i tiden. Det går ju verkligen till, det kan man hitta bland även de skriftlärda, de som var utbildade. Bland till exempel Plutarkos, grekiska filosofen då. Alla de här olika frågorna som vi har idag skulle jag säga finns aktivism kring i någon mån då. Genom så långt vi kan läsa, så att säga.
Men kan vi ta någonting från så tidigare aktivismer och lära oss av dem, vad de har engagerat sig inom typ?
Mm. Ja, det, ja, fast med lite så ändå att man funderar kring att vi idag är ganska medvetna om, tror jag, att det kanske inte bara finns en metod som är rätt, eller att det finns den rätta vägen att gå, utan att det kanske finns flera parallella vägar att använda. Och att vi idag, tror jag, är ganska medvetna om att liksom nya fakta och nya omständigheter gör att vi kanske ska ändra på metoder och vara lite mer flexibla. För jag tror förr i världen så tänkte man lite mer religiöst så. Lite dogmatiskt sådär. Ja, men det, så här ska man göra och så ska man alltid göra. Så. Och det här fanns kvar även på 1900-talet. Den här lite dogmatiska inställningen. Men jag tror idag faktiskt att vi använder oss lite mer intelligent av så här metoder och aktivism. Man faktiskt funderar kring, ja, men passar det här in till vad som händer just nu, och kommer det här fungera? Är det här någonting som fungerar just nu? Och så. Och jag tror att det är lite vägen att gå. Man både kan läsa tillbaka historien hur folk har gjort och blivit inspirerad, men sen ska man fundera på vad de hade i vissa omständigheter. Det var ju den tiden. Så kanske fungerade då, men något annat kanske fungerar idag.
Finns det några så här speciella personer inom den här aktivismen som har varit satt ut lite extra?
Mm. Ja, men alltså, det är klart att jag har ju mina favoriter då. Och det kanske inte är i första hand för att de har gjort allting rätt och sagt allting rätt och sådär och varit perfekta människor. Men man kan ju inspireras av något speciellt som de har gjort kanske, tänker jag. Och en av dem som jag gillade, hon heter Olympe Gårds. Jag har nyss skrivit en bok om henne som heter Revolutionens rosenvatten. Och hon var slaverimotståndare och hon skrev den första europeiska feministiska manifestet som heter Deklaration för kvinnans rättigheter. Och hon var så här snillrik liksom, för hon lyckades punktera den tidens kolonisatörer, all den tidens slavägare, alltså när det fanns människoslaveri. Och deras argument, för de använde argument om djur och natur för att rättfärdiga sin slaveri. Och hon punkterade genom att säga att det är inte naturen och djuren har ingenting med det här att göra, utan det är era egna ekonomiska intressen. Det är för att ni liksom får vinster av att handla med guld och människor. Det är därför det här finns. Och det var nästan ingen annan som vågade säga så här som hon gjorde. Hon var väldigt så här uppriktig då. Och hon kom från liksom någon, man ska säga, någon sorts arbetarförhållanden då, och var ju jättebriljant och geni kan man säga, eftersom hon lyckades ta sig fram fast hon inte egentligen hade några medel och ingen utbildning och kvinnor inte hade rättigheter och så. Så hon blev väldigt så här omstridd då på sin tid. Så henne gillar jag ju jättemycket för att hon var så modig då. Och sen under samma tid så fanns det en kvinna som hette Elizabeth Herrick i England, och hon skrev en broschyr eller en sån här pamflett som hette Immediate Not Gradual Abolition. Och det handlade om, också om det här människoslaveriet då. Men hon påverkade så att det blev ett avskaffande av människoslaveriet i England 1833. Det är helt fantastiskt. Så att hon är också en sån som är lite dold av historien. Inte så många som känner till henne, fast det borde man göra.
Mm.
Ja. Och hon var också mot djurförtryck. Och det är så intressant att de här människorna faktiskt såg allt tyranni. Både humanvärlden och djurvärlden så att säga. Eller det är människor, djurs villkor under mänsklig hand. Och senare har vi en som heter Linda Hageby som jag också skrivit om. Och som var också så här enormt modig. Och som gick ut och hade de första demonstrationerna för djurrätt och djurskydd i England. Masskampanj. Rörelsens första masskampanj skedde då med henne och hennes vän Lisa Scharta, och som de kom från Sverige men bodde i England. Och senare under 1900-talet, och dra alla de här lite ord, så har vi Alice Walker som var författare och poet, som skrev en bok som heter Purpurefärgen om människoslaveriet då. Men hon kopplade också det här till djurslaveri och djurförtryck. Och skrev om det på ett väldigt så här pregnant och lysande sätt då. Och samtidigt med henne en person som heter Manika Gandhi som blev världens första kvinnliga miljöminister, vegan. Och hon var vegan innan och skrev böcker och sådär och lyckades bli minister då. Och sen har vi i Sverige en person som blev som heter Saida Catalán, som var en av sin generations kanske mest lysande politiker, ung politiker, som blev språkrör för grön ungdom med en djurrättsagenda, en antirasistisk och antisexistisk djurrättsagenda, vilket är ju banbrytande faktiskt på sin tid där. Så ändå vill jag verkligen nämna det också, så det är intressant. Men det finns enormt många. Och börjar man titta i historien så ser man fantastiskt arbete som framförallt människor i kvinnokategorin har gjort. Men som på grund av att vi i vårt samhälle kämpar hela tiden för att det ska bli mer feministiskt. För att vi ska liksom värdera människor oavsett kön lika. Så är de liksom lite medieskuggade och lite historieskuggade och så. Så att det krävs lite för att lyfta fram dem. Så därför tog jag nu damerna här. Men, och de är också sådär lite symboler för att tänka att hela vår samhällsutveckling har ju faktiskt byggt på aktivism väldigt mycket. För att de aktivister, alltså människor som tror på förändring och vill gå ut och organisera och skapa sociala rörelser. Det är det som har gjort att vi får ett allt bättre samhälle så att säga. Eller det är klart att det till viss del går tillbaka, så kanske man måste kämpa ännu mer och så vidare. Men det är många, många fler människor idag som har inflytande faktiskt. Och vi har kämpat oss till det. Det bara liksom har kommit genom organisering. Genom att människor har arbetat tillsammans. Och det är rätt fantastiskt.
Verkligen. Mm. Tack så mycket Lisa för att du är med oss idag.
Tack.
Det jag kommer ifrån en liten ort i Närke. Och där så ligger det ju en minkfarm. Och jag vet att vi åkte alltid förbi den här minkfarmen när jag skulle hem till min bästa kompis som bodde så här lite längre ifrån själva staden där jag bodde. Och det här är ganska konstigt, men jag kommer ihåg att jag har varit på så här stödfika för den minkfarmaren som hade den minkfarmen. För att det var så här, djurets aktivister som hade varit där och typ så här, inte varit så snälla mot han och minkfarmaren som hade det här. Så vi var där på något så här stödfika för att visa att det inte är okej att bete sig så här mot enskilda personer i den här liksom, industrin. Och det var ju ändå så här, kanske 10 år sedan. Så det är ändå så intressant att se hur mitt så här, djurets perspektiv har ändrats lite. Mm. Så här, att då var jag på så här stödfika för en minkfarmare och idag är jag så här helt emot att man ska föda upp djur för päls. Och ja, det är så här, då är det lite så intressant att se ja, men hur kommer så här andra människors djurets perspektiv se ut om så här 5, 10, 15 år. Mm. Hur tror ni så här att det kommer utvecklas i framtiden?
Jag vet, alltså det känns svårt. Jag tror att det finns kanske 2 sätt att se på det. Antingen så är liksom det stora engagemanget kring djuret just nu bara en trend. Och det skulle ju vara jättesynd om det liksom... Ja, det är ju kul att det är det nu, men man hoppas ju att det håller i sig. Och jag tänker också så många som har blivit medvetna om det de senaste åren borde ju fortsätta förmedla det. Men jag hoppas ju på att det kommer fortsätta och kanske gå snabbare fram. För vi kommer... Även fast det ibland känns som att man inte kommer någonstans, så de små grejerna som lagar som införs och så här folk som, eller vissa länder där de tar bort djur på cirkus och allt sånt där. Allt det gör ju skillnad.
Jo men precis, så här, jag visste ju inte ens vad en vegan var.
Nej.
Eller vegetarian så här knappt. Och sen nu så här känns det som att var och varannan person är vegetarian eller vegan. Ja. Så det känns ju så här väldigt, väldigt roligt på något sätt.
Mm. Alltså man vill ju svara på den här frågan att alla kommer vara veganer om 50 år. Men jag vet inte vad jag tror. Alltså jag tror att det kommer ju växa mer och mer. I och med att den här generationen som växer upp nu har ju lite mer så här sociala medier och får lite mer inflytande i den här frågan just. Och när vi sen får barn och så, då så tar ju vi det vidare till nästa generation.
Mm.
Men jag tror inte att, för det är samma sak med alltså böndernas, deras generation, de kommer ju föra vidare på deras generation. Så det kommer fortfarande vara de här 2 motpolerna. Men jag tror att saker och så här, men som du sa Silke, med cirkusar och sånt. Jag tror att det kommer ändras, att det inte kommer vara på cirkusar och så. Och kanske också att pälsfarmer stänger och så. Mm. Men det här med att äta tror inte jag kommer att förändras jättemycket om 50 år.
Jag tror ju att det här just själva livsmedelsindustrin kommer att ändras väldigt mycket, tror jag. Just för att vi lever i en så här informationsteknologisk tid där alla människor har mer eller mindre tillgång till information. Mm. Så jag tror att det kommer vara att ju mer man vet, desto lättare är att göra ett aktivt val över vad man äter. Och jag tycker ju också att man ser, ja, men som ni säger, en trend att man vill äta djurvänligt och man vill vara djurvänlig. Och inte bara som livsmedelskonsument, men också att men det känns lite ofräscht att ha på sig en päls på sin jacka. Så jag ser ändå ganska positivt så här. Så sen, precis som vi sa, att generationen som kommer nu, de vet ju ändå vad en vegan eller vegetarian är.
Mm. Ja, jag kommer ihåg. Jag vet inte varför jag minns det här så tydligt, men jag kanske var 9-10 år och satt med min faster på ett tåg på väg hem till henne. Och så berättade hon, för jag är uppvuxen utan rött kött. Och då berättade hon för mig att det fanns folk som inte åt något kött alls och inte heller ägg och mjölk, folk som var veganer. Och jag kommer verkligen ihåg hur jag tyckte det var jättekonstigt och sa till min faster: jag lovar dig, jag ska aldrig bli en vegan. Och jag vet inte om hon har blivit besviken sen, jag tror inte det. Men det är så här ett minne som verkligen har ibland känts ganska jobbigt att ha, att jag har lovat någon att inte bli den jag är idag. Men jag är ändå stolt över att jag faktiskt är vegan. Ja. Men det är också så här, då hade jag ingen aning om vad det var.
Nej.
Och förhoppningsvis kommer de nya generationerna ändå ha en ganska stor inblick och en mer normaliserad syn på ja. Vegetarianer och veganer.
Jo, att det då blir lättare att göra det valet, vad man nu väljer att göra. Och det var allt för det här första avsnittet i den här podcastserien om aktivism och hur man kan förändra. På vår hemsida går det att ladda ner en aktivisthandbok där man kan läsa mer om just förändringsarbete, helt kostnadsfritt. Och man kan också se på Förändra-filmerna. Gå in på förändra.org. Vi vill också tacka Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som finansierar Förändra-projektet. På Djurens Rätt kan man läsa mer om vad Djurens Rätt som organisation gör. Det går också att läsa om hur man gör om man vill bli medlem och börja engagera sig på organisationen. Projektledare är Ellie Gustafsson, producent Maria Åkesson på Sugar Rush Productions, tekniker Ida Lövestam. Musiken är gjord av Ida Lövenstam och Rasmus Allansson. I nästa avsnitt så kommer vi prata om hur man kan påverka politiker. Tack så mycket för det här avsnittet.
See you later, alligator!